Tack för härlig lovsång. Det är alltid gott, alltid annorlunda. Man kommer till kyrkan med lovsång. Det är ibland fullt band, ibland en Hugo och ett stort fett backing track. Och jag vet någon, när vi hade en gitarr och ett backing track bakom. Backing track är alltså lite musik bakom. Så kom det fram en till mig. Det var en person som ledde lovsången och kom fram efter och sa: vilket band ni har. Alltså det är så bra. Kan absolut ingenting om musik. Men det bara funkar då ju. Men vi gör det verkligen inte för på något sätt visa upp något. Vi gör det för att hylla honom. Och vi använder alla medel som finns för att någonstans bara kunna hitta vägar och lyfta honom. Och någonstans se till att vi har en gudstjänst som är underbar att gå till. Och jättekul att just du är här. Jättehärligt att höra ifrån Elevate. Kul att se dig, Isak. Jag vill bara säga det, att se dig växa som en galning. Inte bara fysiskt. Men verkligen växa i Herren. Jag är berörd av det och har verkligen sett det. Och i och med att vi, Kik och jag, lever så nära vänner till Vanessa och Mattias, så är det så kul att se deras son växa upp. Och här, om några fredagar ska han ha andakten på Youth. Det blir kul. Mattias får inte vara där. Nej, men jag får vara där. I like that. Fantastiskt kul. Vanessa har varit iväg och varit på en utbildning om att hjälpa människor som har det svårt, själavård. Och så jättekul att hon har valt själv att gå den här utbildningen bara för att kunna bli bättre på att hjälpa människor som har det tufft. Kyrka handlar väldigt mycket om att hjälpa människor som har det tufft. Det handlar inte bara om det, men det handlar mycket om det. Och jag tror att framtiden kommer innehålla i att kyrkan kommer vara en plats där vi kommer få göra så. Vi kommer få hjälpa väldigt många människor som har det tufft. Kyrkan är unik därför att det är den plats där man med kärlek till varandra kan stå och prisa vår skapare fast man håller både på United eller Liverpool. Det är en unik plats. Och jag säger faktiskt det självklart med lite skämt och glimt i ögat, men också med väldigt stort allvar. Det är en unik plats att få komma till. Och det är inte en plats för perfection. Det är inte en plats där du behöver komma färdig. Tvärtom så är det en väldigt bra plats att komma till när man inte är färdig. Och faktum är att ingen här kan ställa sig upp och säga: du pastor, I'm done, jag är färdig. Nothing more. Det finns inget mer att jobba på för mig. Det finns ingen här som kan säga det. Det finns ingen här som skulle vilja ha en kamera på sig 24-7 några månader framåt. Vi alla kämpar med lite olika saker och vi alla behöver en frälsare. Bibeln beskriver Jesus Kristus som frälsaren, räddaren. Och Bibeln säger bland annat i Sefania att profeterar om Jesus, om att han är en hjälte som kan frälsa, som kan rädda. För mig är han frälsaren. Han var inte frälsaren en gång. För mig är Jesus frälsaren på typ daglig basis. I need him every day. So do you. So do I. Är ni med? Jag måste bara, innan jag börjar gå in i budskapet, jag får den där. Det var ju absolut inte viktigt, va? Men när vi var på Elevate så vann ju vi naturligtvis ett pris. det var en konferens med många, många hundra där. Men vi var flest deltagare från en enskild församlingsrörelse, en församling, Hope Church. Och vi var 50, ungefär 50 pers var vi. Jättekul när vi kom. Vi kom alldeles för tidigt. Jag fick lite skäll av några stycken och sa: varför åkte vi så tidigt? För jag kunde ha sovit en timme mer ju. Japp, sa jag, log. Jag med. Men jag åkte från Växjö. Men hur som helst så kom vi dit jättetidigt när de bredde smörgåsar och när de och de fixade i ordning. De satte upp flaggor utanför. Jag vet, Isak sa, vi gick upp för backen så satte de upp en flagga i kyrkan där det står: hopp finns här. Och då sa han: nu gör det, sa Isak. För nu kommer vi. Det var hopp kom. Så vi vann en, det var den största godispåse jag sett. Det var många kilo. Så är det. Och du åt mycket, Henrik? Nej. Okej då. Inte jag heller faktiskt. För det var inte så mycket gott godis. Det var billigt godis. Nej, jag skojar. Men hur som helst, det fina var att vi fick en Betel preacher. Betel är ju kyrkan vi besöker här i Skövde. Och så vi får ta hit en preacher. For free. Så jag sa, jag skojar med Simon, så är det värt något? Men det är det ju. Självklart är det ju det. Det är fantastiskt, jättetacksamt. Kul i alla fall var det. Och signa upp. Nej, det går inte att signa upp redan. Det är om ett år. Men det vore jättekul att ha två bussar. Nej, men i alla fall en packad buss och några bilar nästa år också. Eller hur?
Ja.
Faktum är att det var två församlingar vi fightades med. Och båda busschaufförerna blev sjuka. Och jag fick anklagelse. Men det, jag har inget med det att göra. Men vi vann i alla fall. Fantastiskt. Inte att de var sjuka, men fantastiskt att vara här idag. Amen. Amen. Jag har ett budskap i mitt hjärta och nu ska jag köra igång med detta. Och ska börja med några berättelser och sen så ska jag läsa dagens text. Och sen ska jag be en bön och sen går vi vidare därifrån. Jag ska berätta några berättelser, någon kul berättelse och någon berättelse som är ganska tuff. Jag inte Amelia, hon smet ut. Vill du komma fram eller är det okej? Okay? En applåd till Amelia. Det här är också fantastiska människor. Jag älskar verkligen youth. Jag är så tacksam att Emrik leder youth. Och det kommer upp andra ledare, yngre ledare under honom. Jag tror att hon är en av dem. Får jag säga vad du sa i bussen? Från scenen. Kommer du ihåg vad du sa då?
Nej.
Jag ska bli youth pastor, sa hon bara helt plötsligt. Och jag sa, det vill jag jättegärna göra, men då behöver man lite R i livet. Nej, så här är det. Jag hörde faktiskt om en vacker kvinna. Det här är en vacker kvinna. En vacker tjej. Och jag hörde om en som volonterade i Afrika. På ett orphans. Vad heter det? Ett barnhem. Och hon volonterade där en tid och sen när hon skulle åka hem så var på väg till flygplatsen så kraschade bilen. Något fruktansvärt. Så att hon fick, och nu kommer det här då, jag har ju frågat om lov, ingen får bli arg på mig nu då. Så fick hon, det är bara för att du ska komma ihåg det här. Inte du Amelia utan de andra, men du lär komma ihåg det också. Det är jobbigt. Det var 100 stygn. Titta här. Du kan stå kvar bara en liten stund till. Men hon fick över 100 stygn i ansiktet. De fick, det var så nära att den här kvinnan dog. Och det här var alltså en jättevacker kvinna, vad jag fick höra. Jag har inte träffat eller hört, men jag hörde den här storyn berättas. Och efter det här, och det här är poängen med det här, är att efter det här så när hon kom ut från sjukhuset, där de har tagit bort allt hår. Allt det här, vad nu det heter. Någonting. Alltihopa. Och så håll på att laga hela ansiktet. Fått ihop ungefär 100 stygn i ansiktet. Alltså hon var ju inte på det sättet lika vacker längre. Det var bara massa ärr. Men det jag hörde berättas om det. Att hon ägde verkligen det här. Hon slutade använda målarfärg. Så här, mascara och jag vet inte vad sånt här heter. Smink heter det. Smink och grejer. Måla färg. Smink och grejer. Hon använde inte det. Och hon hade sagt så här vid ett tillfälle. Att nu har jag så mycket ärr. Och för mig så säger inte det en massa smärta. Det säger inte att jag har blivit från vacker till ful. Utan vad de här ärren säger till mig. Det är en enda sak. Jag har överlevt. Gud hjälpte mig och jag överlevde och jag ska fortsätta hjälpa barn som har det tufft. Och det tog tag, när jag hörde den här berättelsen, det tog tag i mig. Med 100 ärr i ansiktet så ägde hon det och sa att det här är inte jag som har blivit ful. Det här är jag som har massa ärr i mitt ansikte. Men de här ärren bara ropar: Guds nåd är så enorm för jag överlevde. Amen. Tack så bra. Vad vacker du är. Var det lilla nödvändigt? Ja. Och jag tycker det är starkt. En lite mindre stark berättelse är, och ni får skratta åt mig, jag vet inte, någon av er har hört detta kanske, och så här, men jag blev välsignad för många år sedan av en broder som tyckte jag borde lära mig att ha semester och vila, så han tog ner mig till Skåne och fyllde en husvagn med mat och till och med lite pengar och så vidare, så fribiljetter till Tosselilla. En attraction place. Jag vet inte heller vad det heter. Jag vet inte vad det är med mig idag. Sommarland. Tack. Och där fick vi vara. Och så följde han med dit. Och så utmanade han mig i en vattenrutschbana. Som var ungefär 200-300 meter bara rakt ner med två bumps. Och absolut. Det viktigaste är att vi har trevligt. Inte att vi vinner, tänkte jag. Så let's do it. Och man hade alltså en madrass kan man säga, eller ett liggunderlag. Och det var huvudet före som gällde. Och så var det två slides vid sidan så här, två så här. Och så skulle man köra då. Och jag kastade mig och höll. Och så är det två bumps och det blir bra fart på det. Och vatten fossar lite grann med. Är ni med? Och så första lilla bumpen, den här kullen där, så tappar jag luftmadrassen. Liggunderlaget. Och så Kicke stod där nere och berättade att hon hörde en skåning stå jämt och så här: han tappade i mattan. Och jag full fart ner. Och nästa lilla grupp så vänder jag i luften. För det går för fort. Och så rätt i, slår i kanten då. Det här, vi pratar liksom plåt. Kanten. Så bara, jag bara hör hur det cracks överallt. Och så kommer jag ner, bara boom, ner då. Först, det är inte oviktigt, men jag var först ner. Och kan knappt resa på mig. Och Kicki kommer ju fram. Och hon vände direkt, för jag väser och låter som Kalanka, sa hon. Jag hade ingen luft, ingenting. Jag har fått sån smäll. Och bara säger: låt mig vara. Och det lät inte som Kalanka. Men och så gick hon undan, så var jag själv då. Och så bara, det var fruktansvärt ont. Sen jobbade lite på timmar på lite fabriker. Åkte till det jobbet. Samma kväll i alla fall så skulle vi äta marinerad kyckling som den här brodern som jag tävlade med skulle ordnat. Och hans fru hade marinerat kyckling och grejer. Och han sa, det blir annat ikväll, sa han. Till sin fru, varför då? Sa han, jag fixar maten. Sa han. Ja, men vi äter det en annan dag. Jag fixar maten. Och den här taskiga pingstboden och åker iväg och köper också marinerade rebenspjäll. Så det ska vi äta ikväll. Och vi hade ju den här husvagnen, så Kicki sov i en jättelitet hörn medan jag fick dubbelsängen i husvagnen. Och hon sa att det var ständig klagan. Det var klagovisorna på nytt liksom i den här sängen. Då. Varje gång jag rörde på... Träffade Bengt Wedemalm, en missionsbroder, och fick en karta av honom med några tabletter som han hade fått i Tadjikistan. Och sa att ät det här, men kör inte för långt med bilen. Sa han, för jag hade så ont. För jag jobbade dagen efter på Björkeby mekaniska. Jag hade fruktansvärt ont. Men när jag började få bloduppstötningar så insåg jag att jag måste nog åka och kolla det här. Jag hade så ont. Jag kunde inte lyfta en SJ-pall, vet jag. Jag hade så ont. Så jag nästan domnade. Så jag åkte upp med bil själv upp till... till Eksjö och kollade då. Då hade jag ju tre helt brutna revben. Och sen på den här och sen på den här sidan. Och är fortfarande så. Så var hela sidan här. Var lite grann in. Det var inte av, men det var lite inbrutet här. Så han sa att. Vad har du gjort? Så han, jag vann, sa jag. Och faktum är att än idag, jag tror jag har knäckt till det här kanske 6-7 gånger. En gång när jag jagade hunden i trädgården. Vår Milla skulle smita iväg, dumma hunden var liten, och jag skulle springa iväg och så skulle jag kasta mig efter henne och försöka fånga henne mjukt och snällt. Jag älskar hundar, men jag försökte kasta mig efter henne i luften. Grejen var att vi hade sågat av ett träd, så jag hamnade här rätt på stubben. Aj, det var sant, och det bara crack igen. Alltså det har hänt så mycket, och än idag så är jag livrädd när någon ska krama mig ordentligt. Det är en del människor man träffar som är helt okej att kramas och kramas försiktigt och så här, va? Men ibland är det någon som bara känner några. Samuel Nikolausson heter en från Sävsjö, som ska komma fram och så ska han bara kul, nästan lyfta upp. Va? Kul att se. Alltså jag blir livrädd för han gjorde det en gång. Så det... Sen var det liksom 6 veckor igen som jag har pain. Och jag har fortfarande det här, så vågar inte krama mig för hårt efter. Gick en fantastisk poliken. Utan det här är ju ett R på något sätt som jag har. Det här är ju en grej jag har, en erfarenhet jag har. Är ni med? Jag vet inte vad jag har lärt mig av den, men det kan säkert ni komma massa grejer med. En annan gång, ta det snabbt innan jag läser bibelordet, så då hade vi gudstjänsterna i den lokalen jämte. Och mitt i predikan så kände jag, det var en jättehärlig Guds underbar lovsång. Jag minns det här mötet. Kanske någon här inne minns det här mötet. Jag har ingen aning. Men jag minns en tjej. Nu ska vi se vad hon hette. Natalia eller Natalia. Något sånt i alla fall som jag upplevde. Vi tog fram henne. Och vi tog fram henne och sa att. Och så, jag har aldrig gjort det varken innan eller efter. Men jag sa att om ni upplever att ni vill välsigna henne med. På den tiden var det Cash is King. Nu är det ju inte det. Men vill ni bara välsigna henne så gör det. Jag visste ingenting om hennes situation. Och folk gick fram. Hon hade ett behov av 3000 kronor. Var lite mer pengar då än nu. Folk gick fram och gav henne en 50-lapp, en 20-lapp. Och det blev 3100 kronor som hon fick. Det var rätt coolt. Det var innan predikan, minns jag. Och sen när jag predikade, under predikan så bara kände jag att jag mådde bara sämre och sämre. Jag tänkte att det var, är det smörjusen? Jag kände mig bara liksom bara matta och matta. Och började få ont. Och började få ont, inte i revbenen, utan började få ont på något sätt här någonstans. Slutade med att jag fick avsluta predikan. Gick till kontoret som var där borta. La mig i fosterställning under skrivbordet och bad, tror det var Roger eller Josef Lanholtz, att hämta 2 Coca-Cola. Jag drack det då, jag gör inte det nu. Jag halsade dem. 2 Coca-Cola för att få lite energi och en värktablett. Sen gick jag ut och hälsade på folk så gott jag kunde med otroliga smärtor. Sen åkte jag hem. Febern bara ökade och slutade med att Kiki fick ringa ambulansen. Jag sa att det enda jag sa hela tiden till Kiki var att det löser sig, det ordnar sig. Jag blir snart bra. Det var det enda jag sa. Ibland är vi dumma. Till slut fick Kiki knappt kontakt med mig. Och ringde efter ambulansen. Vi bodde i Sävsjö. Fick åka in ambulans. Hade en bit över 41 grader i feber när jag kom in. Jag var knappt nåbar. Jag var riktigt, riktigt sliten. Slutade med att de kollade mig och jag hade någonting med levern. Jag vet inte hur många gånger den här doktorn frågade om jag dricker alkohol. Jag har aldrig gjort det. Jag har gjort det en gång. Men det var, liksom, det var ingen på en klassresa gjorde jag bort mig. Men annars, jag dricker inte alkohol. Och jag sa det. Till mig kan du säga sanningen. Så. Det var något problem med levern och så han kopplade det med alkohol. Men det var något konstigt med levern. Konstiga värden. Som delvis finns fortfarande. De gjorde en operation. Så nu har jag ska inte dra upp tröjan, jag lovar. Men jag har ett R här från till hit. De fick öppna upp och operera. Och det var massa krångel och grejer med detta. Och Kiki var verkligen rädd att hon skulle mista mig. Och jag låg på uppvaket. När jag vaknade så var en syster som är hos Jesus, Rosmarie, mötte mig på uppvaket. Kom till mig då. Hon sa, du var helt väck. Och det första du sa när du öppnade ögonen och såg att det var jag var att det blir bra det här. Sa jag till henne också. Ja, det är en skön inställning. Men det kunde gått illa. Men det här är ju ett R jag har kvar det. Och nu ska jag läsa ett bibelord. Varsågoda, ni får det här också. Johannes 8. Då står det så här. Då kom de skriftlärda och fariserna med en kvinna som hade tagits på bar gärning när hon var otrogen mot sin man. De ställde henne framför honom, framför Jesus, och sa: Mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon var otrogen mot sin man. Moses lag säger att sådana ska stenas. Vad anser du? Han sattes på spott. Liksom, hur ska du göra med det här nu? De sa så då de egentligen var ute efter att få honom att säga något som de kunde anklaga honom för. Men Jesus böjde sig bara ner och skrev på marken med fingret. Jag tycker det bara är så coolt. Jag brukar säga att han skrev YNVA. Jesus böjde sig ner och skrev på marken med fingret. När de fortsatte att kräva ett svar. Och då satt han ju troligtvis så här. Skrev på marken så här. Och de fortsatte. Hallå! Vad ska du säga nu, Jesus? Vi har ju sagt exakt hur det är nu. Hon har gjort det här. Och lagen säger så här. Vad ska du göra? Och så till slut. Och det här är mäktigt, tycker jag, att titta Jesus upp. När Jesus tittar upp. På något sätt tycker jag det är mäktigt. Då såg han till slut upp. Han var lite seg på det. Bara det, den detaljen gillar jag. Till slut så tittar han upp och så sa han. Den av er som är utan synd ska kasta den första stenen på henne. Det är briljant kommunikatör. Sen böjde han sig ner och började fortsätta skriva på marken. När de hörde detta, då gick de bort. En efter en. Och fortsatte skriva på marken. När de hörde en efter en, de äldsta först. Till sist var det bara kvinnan som stod kvar framför Jesus. Då såg Jesus upp till henne. Jag kan tänka det henne då. Det här var ju sant. Hon har gjort bort sig. Enligt lag är hon körd. Och Jesus tittar upp på henne. Jesus har räddat hennes liv. Men vad ska Jesus säga nu då? Nu är det bara de två. Hur ofta behöver vi inte hamna där? Det är bara du och Jesus. Och då är frågan, vad kommer Jesus säga till dig? Vad kommer Jesus säga till mig? Jesus såg upp till henne och sa, kvinna, var tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Nej, herre, svarade hon. Då sa Jesus, jag tänker inte heller döma dig. Gå nu, men synda inte mer. Alltså någonstans har den encountern, där det mötet med Jesus, och säger, gå nu, jag dömer inte heller dig. Gå nu. Och så går hon och tittar kanske så här. Tror du hon någonstans har fått en naturlig vilja att inte vilja synda? Jag tror det. Utifrån att hon är nedtryckt i skorna? Nej. Utifrån att hon har sett Jesu ögon. Älskande, icke-dömande ögon rakt på henne. Och de orden hon har fått höra. Gå nu. Inte heller jag dömer dig. Men synda inte mer. Det är en sån kraft i den här berättelsen, tycker jag. Herre, jag bara tackar dig för den här lilla stunden jag ska tala nu. Jag ber Gud att du ska tala till oss. Oavsett om vi är nya i det här med tron eller om vi har varit med väldigt länge. Och alla mitt emellan. Jag bara ber Gud att han ska tala till oss. Jesus, du är här. Vi älskar dig. Amen. Jag kallar ju det här. Jag ska inte ta så jättelänge till. Jag kallar det för äg dina R. Pontus sa det, menar du, om dina småländska R. Äg dina R. Äg dina R. Own your scars. Låt dem hålla dig nära Jesus, inte leda dig bort från honom. Och som du ser här så har jag skrivit, jag ber att ditt öppna sår idag ska bli ett R imorgon och ett R som du också äger och som blir en påminnelse för dig om Guds nåd. Är du med mig? Och jag verkligen ber om det. Och jag vill säga så här. Dina R. Dina erfarenheter. Jag pratar inte om fysiska R. Men dina erfarenheter. Kanske dina lite negativa erfarenheter. I ditt liv. Kanske jag ska säga dina synder in the past. dina felsteg, dina fruktansvärt dumma beslut. Jag kan också säga det där elaka någon sa till dig. Den här oförrätten som gjorde så otroligt ont. Eller den där skilsmässan eller den här saken som hände i skolan. Det kan vara massa erfarenheter i livet som blir som ett R. Men Gud vill inte det ska vara ett öppet så. Och dina R behöver inte definiera dig. De är en del av ditt liv, men de behöver inte definiera dig. De behöver inte trycka ner dig. Utan med Guds hjälp så kan det bli tvärtom. Amen. Jag kör ju en hel del bil. På grund av att jag bor i Växjö och vi jobbar i Vetlanda. Vi jobbar i Nässjö. Och plus att jag får flänga lite på andra ställen också. Jag kör ganska många mil på ett år kan jag säga. Och i år, januari, februari och delar av mars så blev det väldigt, väldigt många mil. Jag vet inte hur många, men 4-5 gånger 100 mil enkel väg upp till Norrland har vi åkt. På grund av att Kickes föräldrar gick bort och de bodde i Norrland. Och vi har åkt väldigt många gånger. Och därför så ser jag till i bilen. Jag ska ge cred till Kicke att hon såg till det. Hon ser ju till att vi är redo. Och jag är tacksam för det. För på ett tillfälle i Norrland, den här har jag också i bilen. Ett tillfälle i Norrland så skulle jag åka iväg på något själv. De andra var hemma och jag var så glad för att komma iväg på den här grejen. I Övik, en gudstjänst i Övik var det. Jag var så glad att komma iväg. Lite ensam i bilen. Jag vet, jag spelar nya skiva med Jerusalem och låten Stygn. Kommer jag ihåg att jag spelar passar bra idag, pratar om här. Men jag åkte och helt plötsligt bara märker, vad är det som låter? Det studsade ju inte. Så jag stannade bilen. Och så gick jag ut. Och så såg jag att det var ju... Jag kör ju på fälgen. Jag har fått punka. Då är jag glad att även att jag har en hyfsad ny bil så fanns det ett klassiskt, inga sådana här jobbiga skumdumheter, utan det fanns ett riktigt extra däck. Alla som känner mig vet jag inte det mest praktiska. Men nu var det bara bita ihop. Jag måste ju byta däck för att komma vidare. Jag känner mig osäker till och med på det. Vad jag känner. Få ihop det här, den här domkraften och allt det här då. Fina är nu då att vi har ett reservdäck. Och sen så bytte jag direkt. För jag har de här i bilen. Så jag tog dem där. Jag tänkte det här kan ju ta tid. För det är ju jag som ska göra något praktiskt. Så jag tog på mig direkt, bytte jag de finskorna till de här skorna. Jag var i Norrland. Det var snö. Det var 14 minus. Ganska direkt så tog jag på mig min snygga jacka. Med Liverpool-logga på. Tog på den. Och sen så även så tog jag på mig de här byxorna. Över mina byxor tog jag på mig mina termobyxor. Direkt tog jag på mig det här. Och så tog jag ut en av mattorna i bilen och så la knäna på det. Och sen var det bara att byta det här däcket då. Alltså någonstans så var jag redo då för det här. Och jag var ganska glad för att Kicka har sagt det är bra att ha dig i bilen nu när vi åker så mycket. Jag var så glad för att jag lyssnade på min fru för en gångs skull. Så tacksam för Kicki. Och jag skulle vilja bara säga något supersnabbt enkelt om däcket. Däcket kallar jag för realistiska förväntningar. Jag har däcket, eller förväntningar, men i alla fall en förväntning på att saker kan hända. Jag förväntar mig inte att det ska hända. Jag kanske skulle jobba fram ett bättre ord. Jag tror kanske det kommer upp här. Men i alla fall realistiska förväntningar på att livet kan hända. Är ni med mig? Och det tycker jag är sunt att ha. Lev inte naiv och tänk att det kommer bara gå som räls nu. Allt kommer gå perfekt nu. Det är inte säkert det gör. Livet kan hända. Och det gör ont. Och är du förväntad, är du inte förväntad, men är du beredd på det. Så någonstans så är det positivt. För att då är du någonstans med på att ja, livet kan hända. Hallå? Termobyxorna kallar jag för din attityd då. Där har du dem. Din attityd. Någonstans. Ta på dig det. En inställning som ett värmande skydd. Och jag tror att det är bra och någonstans så fort det händer, ta på dig de där termobyxorna rätt snabbt då. Hur ska jag reagera nu? Hur ska jag ta hand om det här nu? Är du med mig? Var inte bara spontan, balla inte bara ur, utan någonstans snabbt på med brallorna och tänka att nej, men nu ska jag, nu, det är inte liksom vad som händer mig, utan det är hur reagerar jag när det händer? Det kan vara en game changer. Och någonstans leva med den inställningen på något sätt. Och jackan, det vill jag bara kalla ditt liv och din tro på och med Gud. Bön, Bibeln, kyrkan. Att någonstans lev i det här ordet. Var hungrig efter att lära dig mer av det här ordet. Guds ord. Det här är en handbok i livet. Det här är på något sätt det här som riktigt. Jag förstår inte allt. Fine. Vi kanske har ibland en attityd att vi förstår allt. Men någonstans vi kan ha en inställning att jag tänker följa den här boken. Nu är det jobbigt. Det här kan jag inte riktigt förstå. Det här har jag inte riktigt fått ihop. Fine. Vi kan alla ha sådana liksom moments och områden. Men inställningen är ändå, Guds ord är Guds ord. Eller hur? Och skorna, alltid redo. När något händer, ja, men hur ska jag kunna använda det här nu? Faktum är, och nu kan jag berätta det lite kaxigt. För att jag ringde först och kollade. Kicke sa, ring och kolla om det ingår i vår försäkring att vi får bärgning och lånebil och alltihopa. De åker och fixar det här. Så det var ju bara ett däck. Så jag tyckte, men jag ringde och fick prata med en snubbe. Tidigt en söndag morgon. Och fick sluta med att jag fick berätta för honom om Jesus också. På ett väldigt naturligt sätt faktiskt. Och det var kul. Men faktum är att livet kan, det kan bli flat fire. Tire. Det kan paja. Saker kan hända. Någon kan lämna dig. Livet kan krascha. Och du kan själv ibland sabba till det. Det kan bli fullständig förvirring. Det är bra att vara förberedd. Att vara uppmuntra oss som kyrka. Och dig som individ. Att från och med nu och resten av ditt liv. Var förberedd. Amen. Våra ärr i livet ska inte, jag har skrivit mina anteckningar här, jag går mot slutet nu. Men våra ärr i livet kan inte för alltid användas som en ursäkt att skita i allt, att strunta i att förändras. Att alltid ha en anledning att dra upp samma story om och om och om igen. Det har funnits saker i mitt liv där jag upplever någonstans bara en knack på ryggen. Ja, nu får du sluta tjata om den där putten, gå vidare nu. Okej då. Och jag säger inte det här med någon arrogant stil. För det här kan vara tuffa pjux. Men vi behöver göra det ibland. Gå vidare. Växa upp. Det har hänt att folk säger till mig genom alla år. Jag vill tillbaka till kyrkan. Men vad ska folk säga? Folk kommer titta på mig. Folk kommer tycka saker. Jag brukar säga nej. Så intressant är du inte. Faktum är att nästa slide här är ju. Vi alla kämpar med olika saker. Den som utan syn kastar den första stenen. Är ni med? Men vi alla kan hjälpas åt att fly synden och leva nära Gud. Och det är kyrka. Eller hur? Det är kyrka. Vi hjälper varandra. Vi hjälper varandra framåt och uppåt. Peka mer på Jesus än på dina ärr. Än på ditt förflutna. Det är någonting jag ofta säger till människor som har levt kanske ett ex-kriminellt liv. Eller någon som har... Jag brukar säga det. Du behöver inte vara nyxmördare för att du ska ha ett starkt vittnesbörd. Då är det bara något fel med kyrkan. Kan vi alla gå ut och... Ska vi inte? Nu har vi ett vittnesbörd. Alltså någonstans peka på Jesus mer än på dina ärr och ditt förflutna. Jag tror det är superviktigt. Jag minns en kille vi döpte. Inte här utan där inne. Det var ett antal år sedan. Han ville berätta om sitt liv. Han hade en del saker att berätta. Det kan jag tala om för er. Och jag sa du får inte berätta någonting. Så ingen är intresserad av ditt förflutna. Ingen är imponerad av ditt förflutna. Men jag är beredd att göra vad som helst för att hjälpa dig med din framtid. Och det finns en som är beredd att hjälpa dig ännu mer. Hans namn är Jesus. Så han fick inte berätta något. Bara för att han ville så gärna berätta något. Jag säger inte att det är fel att ta sin story, sin livsberättelse. Jag menar, jag tackar Gud för många i Sverige nu som åker runt och gör detta. Men det är viktigt, även för dem, det är viktigt att man pekar mer på Jesus än sina äro förflutna. En annan person skulle berätta för mig om sin gunfight. Han hade tydligen 5 skott R. Vi pratar ju om R. Så han skulle bara knäppa upp skjortan och visa. Och jag gick, jag visste inte riktigt hur jag bara tänker efter hur jag reagerar. Jag gick så nära honom med ansiktet och sa knäpp upp skjortan igen. Jag har skrivit precis för jag ska komma ihåg det. Knäpp upp skjortan igen. Jag skiter fullständigt i ditt förflutna. Jag bryr mig om din framtid. Så. Och han började gråta. Och jag fick en kram. Och jag såg till att kramen inte blev för hård. Det blir ju fel när folk ska behöva känna att jag har inga ärr att visa upp. Vi alla har olika ärr. Tävlingen är inte, ni vet jag är en tävlingsmänniska, men tävlingen är inte vem som är mest ärr. Även om troligtvis jag vinner med mina ärr. Men det är inte det. Ni minns reklamen med Mats Sundin. Kanske en del av er. Mats Sundin är en fantastisk hockeyspelare. Speciellt från Toronto Maple Leafs. Otrolig legend. Skadade sig mycket när han spelade hockey. Och så har du Peter Forsberg, också många är och kämpat och sin skada i foten. Fantastiskt. Och så är det någon reklam. Jag tror det är kalsongreklam faktiskt. Och så står de i hissen och skryter då. Har du sett mitt är här? Och, ja, men du ska se mitt är här. Och, ja, men mitt är här. Och så ska de visa och greja. Och sen stannar hissen. Och så öppnas hissen. Och så kliver Börje Salming in i hissen. Då, och de bara direkt upp och knäpper upp hoten Börje Salming som är hockeylegenden. Som har hur mycket är som helst. Jag tror någon till och med har koll på hur många det är. Men det har jag inte tagit reda på. Men här är en kul reklam i alla fall. Det handlar inte om det, vem som har mest är. Eller hur? Nu vill jag avsluta med att säga att Jesus. Ja, du kan få jättegärna bara spela lite på gitarren. Och vi sätter vår blick på Jesus. Men jag vill bara visa en bild på Jesus. En ganska brutal bild. Och det är by design. Det finns en som hade många ärr och av ett syfte. Och för dig. Och för mig. Han dog på ett kors. Och den här bilden är från filmen Passion of the Christ. Som har ett fokus på lidandet innan Jesus dog. Men jag menar ju på också att lidandet som var störst var ju att han bar vår synd. Inte det fysiska, men det fysiska var rått också. Oerhört rått var det. Och wow. Den här mannen har mer följare än någon annan just nu. Och jag älskar sången vi sjöng att jag tänker inte skämmas för Jesus. För det tänker jag inte. Jag tänker stå upp för Jesus. Jag minns det var tufft när jag var ung och det var inte alltid lätt och man kände sig lite töntig när man skulle stå upp för Jesus på jobbet eller på arbetsplatsen. Och jag berättade att jag har en flickvän men vi vill vänta med sex tills vi gifter, sa jag. Och jag vill vänta för respekt och för att jag tror Gud har lagt sex inom äktenskapet. Och jag vet, jag blev typ hånad. Men det brydde jag mig inte om. Kärleken till Jesus. Större. Och jag älskar det här. Han hade alltså ärr i sina händer efter spika. Han hade ärr i sina fötter efter spika. Han hade ett ärr nära hjärtat. Tog spjutet upp. Han hade ett ärr, många ärr i ansiktet efter törnekronan. Alla ärr på kroppen var efter piskan. Där de gav så många piskslag så att man exakt överlever, till och med något till. Jag älskar den här berättelsen. Jag började med, jag vill avsluta med det här. Vi kan stå upp tillsammans. När Jesus ritar i sanden. När Jesus ritar i sanden. Så står det folk där. Och den här kvinnan vet ju. Jag är skyldig. Jag är skyldig. Hon vet det. Och alla ligger på Jesus. Berätta nu. Vad är det som gäller? Du vet vad som gäller, Jesus. Men på det sättet var inte Jesus teologen där. Han var Jesus som älskar människor. Som kommer med nåd. Han visste lite längre. Så han var inte petnoga med petitesserna av lagen från Mose lag. Utan någonstans såg han något annat. Och han ställdes upp. Och han pekar på det. Okej, ni som är utan sten, kasta då. Och alla visste. Precis som alla här inne vet. Jag är inte oskyldig. Jag är inte tillräckligt perfekt för att jag ska förtjäna Gud. Vi alla egentligen, vi vet detta. Och hon visste det. Och det är på något sätt den här förståelsen av att wow, Jesus dömer inte mig heller. Han vill mig väl. Förstod den här kvinnan som i mänsklig mening var en smutsig kvinna. Var en älskad kvinna i Jesu ögon. Och det tycker jag är så otroligt starkt när han säger: inte heller jag. Är det ingen som dömer dig? Inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Herre, jag bara tackar dig. Hjälp oss att äga våra ärr, våra erfarenheter, tuffa saker som händer. Som har hänt. Men hjälp oss också att äga det som kommer att hända i våra liv. Vi någonstans ber inte att de ska hända. Men vi har tackat dig för att du hjälper oss att vara förberedda när det händer. Så att vi äger våra erfarenheter, våra ärv. Vi äger våra saker som händer på ett rätt sätt. Jesus, tack för de ärv du tog på dig. Tack för det att du tog min synd och vår synd på dig. Och här bara tackar dig för var en som är här inne. I Jesu namn.